Hej och välkomna till Bara Kaffe, en podd som handlar om Bara Kaffe. Det här är avsnitt nummer 10. Samtidigt som det är vårt tredje svara på frågor från läs- eller lyssnare avsnitt. Tillsammans med mig, Per Norby och Daniel Brenner. Hej Daniel!
Tjena Per! Härligt att vara tillbaka.
Jag kom på att vi aldrig brukar presentera oss själva riktigt så mycket. Se vilka vi är som pratar. Vi bara pratar för att det är gött, eller hur?
Ja, precis. Det är så självklart för oss, men det kanske inte är så självklart för alla andra.
Nej. Kan inte vi också bara säga att den här lilla slingan av musik som kommer innan vi börjar prata en musikstycke skrivet av Thomas Hulenvik?
Det tycker jag absolut att han ska
det kan man säga.
Ha cred för.
Det är jättefint att han bara slangar upp den till oss på det fina sättet.
Ja, och bara
på
gav
slutet kommer en annan slinga liksom. Ja, precis.
Ja.
Vilken lyx.
En gåva.
Tack, tack Thomas.
Ja, tack så mycket
du är,
Thomas.
Du är en fin vän. Och bra kompositör. Fantastisk kompositör.
Vi uppskattar det verkligen. Lyssnar Thomas på podden eller?
Thomas, om du lyssnar på podden så kan du mejla till. Jag vet inte, jag tror att han kanske kan göra det.
Ja, okej. Okay. Hoppas att han gör
jag är
det.
Inte säker. Vet du vad den vanligaste frågan som jag får nu för tiden till podden?
Nej.
När kommer nästa avsnitt?
Ah,
det är en
kul
kaffefråga som har stigit i rang här.
Ja, vad roligt. Jag har också fått den frågan ganska mycket från de som jag jobbar med. Och jag säger hela tiden snart, snart.
Precis. Och det roliga tycker jag är att det måste betyda att det är någon som lyssnar. Och det är ju fantastiskt. Fantastiskt kul.
Ja, alltså
tack
jag
för att ni lyssnar.
Tack så jättemycket för att ni lyssnar och att ni tycker det här är minst lika kul som vi tycker att det är. Och lärorikt. Precis.
Och lärorikt. Ja, ja, jag lär mig massor.
Gör du det?
Ja, jag verkligen om livet och människor och kaffe. Och kaffe.
Och kaffe. Nice.
Ja, det är ja.
Men då om vi trillar in här på frågor här då, lyssnarfrågor.
Ja.
Så har vi fråga nummer 1 för dagens avsnitt. Det måste vara från en Daniel Flykt.
Ja, det tror jag också.
Och han ställer många väldigt bra frågor. Sådana som verkligen får en att klia sig lite i pannan.
Ja, vad bra.
Fråga nummer 1 från Daniel är med huvudrubrik förpackning och förvaring. Hur förvarar man sitt kaffe så att det håller sig färskt och gott så länge som möjligt? Det här,
ja,
det känns som att vi har gläst över det här temat några gånger. Kanske en gång i alla fall.
Ja, i ett av de andra 9 avsnitten. Men det är väl standard för kaffe. Om jag ska svara så säger jag att rostat kaffe inte gillar solljus, värme och fukt. Och därför så behöver det hållas torrt. Eller syre heller, absolut. Syrefritt, torrt, kallt och inte i solljus. Och det är ju typiskt i sin ursprungsförpackning i ett skafferi. Det är liksom minsta jobb, bästa resultat. Om man ska hålla det färskt och gott så länge som möjligt, som Daniel ändå frågar om, så behöver man vakuumpacka och lägga det i frys. Och då behöver du egentligen vakuumpacka varje bryggportion som du har tänkt mala upp. Då kan du förvara det så länge som möjligt. Men det är ju sällan nödvändigt.
Om, men en bryggportion, det skulle kunna vara 24 gram.
30 gram, ja, precis.
Ja.
Portionförpacka, vakuumförpacka och portionförpacka 24 gram. Lägga i frysen och ta fram. Bryta förpackningen, för så fort du bryter förpackningen så förändrar du och försämrar miljön. Så det räcker liksom inte att ha lagt ett kilo i frysen. För så varje gång du öppnar och stänger den så tillför du fukt och syre till förpackningen.
Då är man riktigt hardcore om man frysförpackar.
Ja,
men känner du någon som kör en sån
här? Ja, i teorin så... Nej, jag känner ingen som kör. Jo, jag känner folk som gör det. Absolut, det gör jag. Och jag vet en del rostare i Japan som gör likadant med råkaffe, så det orostade kaffet, att de vissa liksom, för att liksom skapa årgångskaffe, för råkaffe är också en färskvara, men om det är torrt torrt och kallt så kan det förlänga livslängden på råkaffet också, eller för bara sänka för åldringsprocessen. Så då kan de ha ett kaffe från ett visst år från en känd gård och ta fram det några år senare och säga, kolla, nu ska jag rosta det här kaffet, och så skapar de en hype kring det.
Ah, smart. Smart och lyxigt låter det som.
Smart och lyxigt, men i Japan så är kaffe en lyxvara och inte en vardagsvara som här i Sverige.
Du kan inte gå till livsmedelsbutiken och bara inhandla något.
Jo, det kan du säkert också, men det är liksom också, Japan är ju en te-nation. Kaffet har kommit in senare och då har man liksom kunnat komma in utan förutfattade meningar och tradition som begränsar vad man kan göra. Så det är helt andra saker som kan bli normalt kaffe.
Vad tror du, säg då att jag skulle vilja vakuumförpacka och portionera ut i påsar och frysa ner 1 kilo kaffe.
Ja.
Alltså, i tidsuppfattning, hur lång tid av mitt liv skulle det här ta? Vad tror du? Alltså, är det
Att just
värt
portion.
tiden?
Ja, om du, det beror på hur långsamt du sen brygger och hur mycket du sen njuter av det. Absolut, att det kan vara värt det. Men då ska det vara ett speciellt kaffe, tänker jag, för att det ska vara värt det. Så när du väl tar fram det och dricker det så ska du minnas och njuta av just att det är det kaffet och inte ett kaffe vilket som helst som
Ja,
du
just
tar
det.
fram.
Ja, men det är bra. Bra svar tycker jag. Men då kanske vi trillar in på fråga nummer 2. Och då ställer han den så här. Skulle ni se någon vinning i att man köper kaffebären helt oprocessade och gör alla processstegen själv hemma i Sverige? Vilket jäkla jobb känner jag bara.
Ja, men vad romantiskt vackert skulle jag säga.
Jo.
Det är klart att man vill. Eller ja, vad tänker du med att det är mycket jobb?
När jag bara ser en hel så här halvt onödig industri här i Sverige. Det känns som det. När de gör det så bra någon annanstans.
Ja. Ja, absolut. Och sen bara själva att tänk dig att exportera ett nyplockat bär som behöver fortfarande ha den färskheten när det processas. Om det ska transporteras först så är det en helt annan transportapparat, en annan tids. Det måste flyga det. Istället för att det ska kunna vara en färdigtorkad produkt som har en hållbarhet och stabilitet som kan åka båt i några veckor. Det blir mycket billigare och effektivare, energieffektivare transport av det. Så det finns ju väldigt lite vinning i det. Snittblommor är ju precis där som det här skulle vara. De ska ju plockas och transporteras och komma fram så färska som möjligt. Det är en extremt energiineffektiv bransch. För det är väldigt mycket snittblommor som odlas i samma länder som producerar kaffe. Men det är väldigt få som vet det.
Vad är snittblommor? Utbilda mig.
Alla, ja men det som inte har en rot i jord.
Okej.
Du köper en ros eller en tulpan.
Ja.
Det sägs att om Holland skulle odla alla tulpaner som de säljer så hade det liksom täckt landet flera gånger om för att de importerar så sjukt många mängder färdigodlade tulpaner till Holland. För att de har sånt rykte om att ha tulpaner.
Sjukt.
Tulpanlökar har ju varit en valuta i Holland, visste du det?
Asså?
Ja, det är en helt annan podd. Det är en annan podd. Ja.
Men för att svara på Daniels fråga här då. Skulle ni se någon vinning? Nej. Men
Nej,
romantiskt?
utbildningsmässigt absolut.
Ja.
Kvalitetsmässigt eller processmässigt eller ekonomiskt absolut inte.
Nej.
Ingen.
Och då är fråga nummer 3, odla eget kaffe, hade det ens fungerat i Sverige? Måste det växa på hög höjd? Jag sitter och tittar på min kaffeplanta här i ögonvrån. Så uppenbarligen så går det att växa en planta, men att den ska då bära frukt och ge någon avkastning och sen smaka, okej, det är oklart.
Ja, det är oklart. Men det handlar ju om, ja, den skulle kunna få blommor och den skulle kunna få bär. Men inte så att det ger en skörd som är ekonomiskt hållbar att plocka och sen processa.
Nej, för vi har
det handlar om liksom, ja, det, men det, du skulle kunna, du kan ju odla, det, man har ju kaffeplanter som en växt i fönstret liksom, som en liten krukväxt.
Det tycker jag alla ska ha. Alla borde ju ha ett.
Alla borde ha det.
Ja, punkt.
De dör så lätt för mig bara. Jag har haft några stycken.
Okay.
Men, och, men såklart så kan du jobba med växthus och grejer för att få det att, att klara sig. Men då måste man först hitta en art som är anpassad till det klimatet. Det gör man ju med vin. Man anpassar ju vilken art man skördar eller sår ut efter vilket klimat man har. Och man, för man odlar ju vin i Sverige och Danmark och runt om i norra Europa liksom, som är andra än de som är södra Europa eftersom klimaten är annorlunda. Det är samma med kaffe, att om du skulle ha en art som skulle vara anpassad för det klimat som vi har så skulle du kunna odla det. Men inte bara plocka hem en art från Etiopien och tro att den skulle klara sig bra här. Liksom.
Men då skulle jag säga, då skulle du ha, om man nu skulle bestämma sig för att göra det här och säga nu ska jag bli kaffeodlare i Sverige, då skulle jag nog sikta på en robusta böna i första hand. Eller?
För att du har låga höjden. Ja,
ja, låga höjd, ja,
robusta för att den ger, den är tålig och klarar, ger högre skörd i grunden. Så om du får en tiondel av din skörd så får du ändå mer än på en arabica.
Precis. Och som du sa, låga höjder, den klarar av det.
Ja, den klarar av det. Men, ja, men som svar på frågan så skulle jag absolut kunna odla kaffe i Sverige. Det skulle inte vara ekonomiskt hållbart.
Nej.
Det skulle vara svårt att få det att smaka gott.
Just det.
Men det skulle kunna funka.
Spännande. Framtiden jag, kanske.
Jag pratade nyss med min kompis Ricardo i Costa Rica som pratade om en gård som jag ska köpa kaffe från. De pratade om häcken som de hade där. Jag sa att det smakar så gott. De har en häck som liksom avgränsar från skogen. Det sätter en gräns mellan skogen och kaffeplantaget eller kaffebuskarna. Så att när vinden kommer så luktar det så gott. Men varför luktar det gott? Ja, men det är ju Romeo. Vad är Romeo? Ja, men vi letar efter engelsk ord. Jaha, det är rosmarin. Så de har liksom en meterhög häck av rosmarin. Jag bara skrattade för jag tänkte liksom, det är sån. Och jag har ju sett det, jag vet ju att det som vi kallar för örter är buskar i tropisk klimat. Men för oss så kan de aldrig växa sig meterhöga. Och det skulle ju vara samma med kaffet. De har ju inte samma, de beter sig inte på samma sätt med den klimatet och näringen som de får. Och soltimmar versus mörkertimmar och växlingar mellan värme och ljus och regnperiod och solperiod. Det är så mycket som är annorlunda så det skulle inte bete sig på samma sätt även om det skulle vara samma art.
Ja, då är frågan, hur gott skulle det mest optimala, tror du nu då, den mest optimala kaffebönan för Sverige, om man skulle ta fram den, hur god tror du att den skulle vara då? Vad skulle den få för maxpoäng, tror du, med de möjligheterna vi har här på någon lämplig skala?
Ja, men på en lämplig, från en skala på 1-5, men en skala på, jag tror att det du skulle behöva göra är att hitta en art som klarar av klimatet, klarar av att ge en rimlig skörd, alltså en rimlig avkastning i det klimatet vi har. Sen skulle du behöva jobba väldigt mycket med efterskördsprocessen för att skapa och utveckla sockret som finns i bäret via fermentering till en komplexare smakbukett än vad du skulle ha i bäret i grunden. Skulle behöva jobba mycket med att hitta art. Jobba mycket med att hitta lämplig efterskördsprocess för att maximera den smak som finns. Och då skulle du säkert kunna, då kan vad som helst hända.
Så möjligheterna att skapa ett,
möjligheterna som finns absolut.
Ja, så om man var en multimiljardär som hade tråkigt. Oh.
Då kan man satsa på det här.
Ja, det är bra. Det är bra. Får vi se vad som händer i framtiden då. Men sen pratar han något om
bryggkaffe på kafé.
Ja, och att de brukar ju stå på en värmeplatta. Vad är er erfarenhet av värmeplattor? Hur länge håller sig kaffet gott efter att man har bryggt det och sedan placerat det på en värmeplatta? Det känns som att det finns en risk att kaffet blir bränt efter att ha stått på plattan över en längre tid. Speciellt utan rotation slash turbulens i kannan. Alltså alla de här frågorna är superbra.
De är jättebra. Tack Daniel för att du har tänkt på det här. Ja, men det är jättebra. Det är liksom helt utan ironi. Det här är, jag tycker att ja, men det är svar på frågan, va? Jag tror att man kan uppleva när ett kaffe står på en värmeplatta, det känns bränt. Men jag gick en gång en kurs i kaffe och då lärde jag mig att när kaffe blir liksom fortsätter hållas varmt, att man, du har bryggt det färdigt och tillför mer värme till det, så förändras den kemiska sammansättningen i den drycken. Och en av de saker som händer är att vissa ämnen som är bittra bryts ner och blir fler bitterämnen. Så du har ett bittert ämne som bryts ner till två bitterämnen. Så bitterheten ökar med tiden. Så med värme i färdigbryggt kaffe ökar bitterheten. Och om det står länge nog så kan den bitterheten kännas som en bränd smak. Att det, liksom, det känns som att det är bränt. Men oavsett vad man gör så kommer bitterheten öka med tiden. Det finns väldigt få sätt att stoppa den processen.
Ja, alternativet är väl att till, om man inte vill använda en värmeplatta, det är att använda termos.
Ja, jag upplever att en termos är bättre än en värmeplatta. Att processen fortfarande sker men inte lika snabbt. Att för då tillför du inte värme, utan du bara isolerar den värme som finns och behåller den så länge som möjligt. Att det känns som det är skonsammare för kaffet. Bara rent, jag vet inte rent kemiskt om det är så, men erfarenhetsmässigt så tycker jag att kaffe smakar gott längre. Och en av de sakerna som är intressanta där, tycker jag, om man liksom säger att kaffe i termos är bra, så en förutsättning för att det ska smaka gott längre tid är att termosen är ren. Så att den inte har liksom ett lager av gammalt kaffe i sig. Utan ett termos som inte har lager av gammalt kaffe i sig. Som inte luktar kaffe när den är tom. Den kommer få kaffet smaka gott under en längre tid.
Alltså det är ju ett problem.
En termos som redan har kafferester i sig.
Just det. Men för mig är det ju ett problem, känner jag direkt, det här med att diska en termos.
Ja.
Det är för jävla tråkigt. Jag tror aldrig jag har diskat en termos. Jag har bara sköljt den. Jag kan inte minnas.
Nej, precis. Jag kan inte minnas. Jag kan ge dig två tips för att göra det lättare. Det ena är om du använder termosen ofta. Säg dagligen. Du har en termosmugg som du tar med dig till jobbet. Om du kommer hem och ställer den med vatten i över natten, så kan det inte bildas någon avlagring i den, för att den är liksom vätskefylld. Det är ett väldigt lätt sätt att hålla termosen ren över tid, för att du bara ser till att den är fylld med rent vatten. När du inte har kaffe i den så blir det ingen avlagring. Det andra, tydligen så ska citronsyra i varmt vatten kunna fungera väldigt bra för att rensa ut kaffet. Och jag tror att Coca-Cola är en fantastisk vara för att använda för att ta bort avlagringar i alla ställen som det är avlagringar någonstans.
Mm-hmm. Ja.
Det var tre tips.
Coca-Cola bara, också.
Det fräter otroligt bra.
Spännande. Vi ska testa.
Ja, testa någon av de tre för att se vilken som. Testa det på tre olika termosar och se vilken som funkar bäst.
Ja, vi ska göra det. Absolut.
Men det finns ju liksom rengöringsmedel som det är ju syror som liksom ser till att fräta bort kaffe. Fetterna på något sätt. Jag kan inte kemi, som sagt. Det har jag sagt många gånger i den här podden.
Ja.
Men jag vet att det fungerar. Jag kan inte kemi, men jag tror på den.
Ja, det är helt rätt. Helt rätt. Vad säger du om fråga 5 då? Ska du ta den, Per?
Fråga 5. Efter att kaffebönorna har blivit torkade och färdigprocessade, hur lång tid håller de sig bra? Tänker på när man pratar om färskhet, det brukar väl oftast handla om rostning. Men ska kaffet också vara färskt från bonden, så att säga, eller går det bra om kaffebönorna har varit i Peru i 6 månader efter processen och ändå går det att göra gott kaffe på? Ja, jättebra fråga.
Ja,
Jag
verkligen.
tycker att det är en fråga som kräver ett avsnitt.
Vi
Har
har
jag
ju varit
skrivit.
in, vi har ju snuddat på det här tidigare när vi har pratat om hur man tillverkar kaffe då.
Ja, precis. Men jag är ju som rostare, så köper jag kaffe från producenter och jag köper från samma producenter och producenterna har en skörd en gång per år. Det innebär att när jag får kaffet så får jag det några månader efter att det är färdigskördat. Det tar en tid innan det torkat färdigt och kommer fram till mig. Sen rostar jag det och när jag rostar det så kommer nästa skörd börja och så kommer en ny skörd komma. Och innan den nya skörden kommer till mig så vill jag helst vara färdig med den förra skörden. Under den tiden, om kaffet har processats bra, transporterats bra, lagrats och paketerats bra, så kommer kaffet hålla under den tiden som råkaffe orostat. Skulle någonting ha skett, gått snett i efterskördsprocessen eller i transporten eller i lagringen eller förpackningen, så kommer råkaffet åldras snabbare. Det kan gå på månader efter skörd om man har otur att någonting har skett som inte ska ha skett, att det inte har kontrollerats eller övervakats som det ska. Eller otur. Men i de flesta fall så håller råkaffet när det tas hand om i alla steg fram tills nästa skörd kommer. Ibland längre, ibland kortare med några månader hit och dit. Men i alla fall som regel fram tills nästa skörd kommer. Man skulle kunna förvara ett kaffe i ursprung, till exempel Peru, i 6 månader om man behåller kaffet i det skalet som man har kvar efter torkning. Om man har tvättat kaffe så har den en pergaminohinna efter sig runt kaffebönan. Och den hinnan brukar man låta sitta kvar tills kaffet exporteras. Och kaffet ligger skyddat i den miljön i ett stabilt klimat, alltså i en miljö som inte fluktuerar i fuktighetsgrad eller temperatur, så kan kaffet ligga kvar i ursprung i flera månader utan att kvaliteten nämnvärt påverkas innan export. Och det sånt, men så fort liksom pergaminohinnan eller det torkade bäret tas bort runt kaffebönan så blir kaffebönan mer utsatt och känsligare och åldras snabbare. Men absolut, man kan behålla ett kaffe i ursprung om man behöver det eller vill det. Jag har en gård som jag har kontakt med i Indien som inte har kunnat exportera sitt kaffe som de ska eftersom det har varit corona. Eller corona och här och i Indien så har det varit utgångsförbud så de har inte kunnat exportera någonting. Och då har det varit jättebra att kaffet fortfarande är i pergaminohinnan. Och det ligger i deras lager och det är stabilt och tryggt. Och det finns väldigt liten risk att det åldras. Hade det legat färdigt för export i hamnen så hade det varit en mycket otryggare miljö. Om det inte hade kommit iväg i tid.
Just det. För hamnen då är det efter att pergaminohinnan har tagits bort då?
Precis, då pergaminohinnan tagits bort, kaffet har sorterats och lagts i säckar eller vakenpackats i lådor. Och märkts med lott, gårdnamn och allt vad det är.
Just det. Ja, spännande. Då hoppar vi över till Daniel Flykt igen.
Ja, han kommer med frågor.
Alltså den här killen levererar verkligen med frågor. Tack Daniel.
Tack Daniel.
Fråga nummer ett från Daniel i det andra stycket är: vart vänder man sig om man vill köpa orostade bönor i större volymer? Frågetecken.
Ja. Vad säger du som hemmarostare?
Jag säger att det finns tre eller fyra ganska stora online möjligheter där man kan handla online. Så det är egentligen bara att söka på råkaffe på Google och så hittar man ganska snabbt vart man kan.
De som varit bäst på att använda Google Ads.
Precis, så att det finns ett ganska bra utbud där.
Ja, det gör det va?
Ja, jag skulle vilja påstå det. Ja. Så det är bara att hoppa in och googla.
Ja, använd internet och hitta någon som levererar. Vi har ju rostat i 7 år nu. Och de som rostar hemma är ju inte en majoritet av befolkningen. Men det är fler och fler som gör det, upplever jag. Det är ju liksom inte en obskyr liten grupp som gör det. Utan det är många fler vem som helst som skulle kunna göra det av olika, med olika maskiner eller olika tekniker. I en stekpanna eller vad tusen man gör. Så jag upplever att jag får fler och fler frågor om man kan köpa råkaffe. Jag har inte än så länge säga ja i teorin, men i praktiken så har jag inte något bra system.
Men du säljer inget råkaffe till folk?
Ja, men i teorin så gör jag det. Men i praktiken så har jag inte riktigt satt upp ett bra system för det. Men nej, jag skulle säga det är ju inte långt ifrån. Jag skulle kunna lägga upp det i liksom, i webbshoppen som ett
alternativ
att lägga det som vi har i sortimentet som rostat kaffe, så kan man köpa som orostat också. Men jag har inte riktigt kommit dit än.
Nej, jag förstår. Då ställer Daniel frågan: skulle ni kunna ge tips om bra kafferostmaskiner för hemmabruk? Har sett att en av märket, står det iCava? Står det
iCava.
iCava, till exempel, som jag tycker verkar bra. Värt att köpa om man vill börja rosta eget hemma, frågetecken. Mm. Den är säkert jättebra. Jag skulle fortfarande säga att stekpannan är the chisel. Alltså, där börjar man. Det är liksom the wax on, the wax off av kafferostning, skulle jag säga. Ja. Så
en 240 utan servo som man ska köra och fick parkera med.
Exakt, det är liksom 299 på ICA, gjutjärnspanna, träslev 49,90.
Hur många gram rostar du åt gången i en stekpanna?
Alltså det är lite olika, men i regel 200 gram känner jag mig ganska bekväm med, alltså utan att behöva tänka efter. Så 200 gram, absolut.
Och hur mycket betalade du för din stekpanna, sa du?
Jag kommer inte ihåg, det var några hundralappar. Ja. 299 kanske.
Jag har ju en sån här iCava som jag rostar mina prover på när jag ska köpa nytt kaffe. Ja. Så jag får 200-300 gram som skickas till mig och så ska jag smaka på det.
Ja.
Och säga om jag vill ha det eller inte. Och på den så kan jag rosta 50 gram som mest.
Ah, yes.
Men jag kan rosta dem ganska snabbt. Jag kan rosta, det tar 7-8 minuter att rosta.
Mm.
Så jag kan få undan ganska många prover på en timme. Mm. Men jag kan inte rosta så många gram åt gången.
Nej,
och den ligger ju på 25-30 tusen ungefär. Så det är ju en helt annan prislapp.
Vänta, ligger i kavan på 25-30 tusen?
Ja.
Och kan rosta 50 gram i taget?
Väldigt effektivt.
Jävlar, ja.
Ja. Och det skillnaden är ju kontrollen, såklart.
Ja, det är klart.
Och det är ju det som är viktigt för mig som ska utvärdera råkaffet för att se om det är värt att köpa några ton av det eller inte. Men som hemmarostare så är det ju en väldigt onödig investering, för att du får inte riktigt valuta för din kopp kaffe.
Nej, jag skulle säga kör stekpannan alla Ethiopian style. Alltså, vad var det vi sa? Flera miljoner etiopier kan inte ha fel.
så kan man säga. Och sen finns det ju liksom, kavan är ju en provrostmaskin som är till för kafferostare att rosta prover på, som vi använder den. Det finns ju hemmarostmaskiner som kan rosta allt mellan 200 gram till ett halvt kilo eller mer. För, och de vet jag inte riktigt, de har jag aldrig använt, för jag inte, är inte hemmarostare. Men det finns ju ett antal maskiner på marknaden som,
alltså det finns ju en som jag har tittat
på, varmluft liksom. Men jag har liksom, jag kan inte säga om någon av dem är bra eller dåliga.
Nej.
Men stekpanna är ju mycket lättare att se processen och förstå, lära känna processen, som du säger, wax on, wax off.
Exakt. Bra. Jag tror det. Man får en känsla för, man får en känsla för så mycket som man i vanliga fall inte får om man kör i vanlig, då är kanske en sån här hemmarostar maskin. Och jag tror det är viktigt, alltså bara att känna hur tyngden på kaffebönorna förändras när du rör om i pannan. Att de blir, dels blir de lättare och dels så expanderar de. Och du ser den här transformationen framför dig, och så får du se alla färgförändringar, och du får uppleva alla lukter, och du får se den här första fukten försvinna som sedan blir till en liksom mörkare rök. Och sen helt plötsligt börjar man se skillnad på röknyanser. Det är helt sjukt, men det kan man börja göra sen om man är duktig. Så att för så lite pengar så får man extremt mycket nöje
och förståelse.
Ja, gud ja.
Det handlar liksom, vad man ska rosta på hemma handlar om personlighet och ekonomi. För du kan rosta i stekpanna som du redan har, få tag på orostat kaffe och tillföra värme. För det enda du behöver tillföra är värme. Du kan använda en fotolarmlampa som är tillräckligt många watt på som värmekälla och få kaffet att poppa till slut. Alltså du behöver tillföra värme på ett eller annat sätt. Och sen beroende på hur mycket kontinuitet, kontroll, hur mycket du vill kunna rosta samtidigt, hur mycket du har råd att investera, så kan det gå allt mellan en stekpanna och en ikava.
Och sen
eller en, och ikavan är ju fantastisk, för jag kan ju bygga en rostprofil på en app på min telefon och säga att jag vill rosta kaffet på det här sättet. Och så följer ikavan den värmeutvecklingen. Så när jag får prover från en producent nu som jag inte tidigare har jobbat med, så frågar jag om de jobbar med kava. Säger de ja, så skickar de deras rostprofil till, som de använder till sitt kaffe. Och säger så här rostar vi vårt kaffe. För att det, hur det rostas påverkar, beror på liksom densitet och fuktighet och hur färskt det är när man rostar det. Och många parametrar. De har ju mer erfarenhet av sitt kaffe än jag har. Så om de har en profil som de tycker att passar till sitt kaffe, som lyfter fram deras karaktär, så kan de skicka den till mig. Och så kan jag rosta kaffet på samma sätt som de gör. Och vi kan prata mer samma språk. Det är ju fantastiskt. Det är helt sjukt. Det är jättebra. Så rostar jag kaffe från en häftig gård i Indien, så rostar jag på ett sätt. Rostar jag kaffe från Nicaragua, så rostar jag på ett sätt. Rostar jag bärtorkat kaffe, rostar jag på ett annat sätt. Rostar jag tvättat kaffe, rostar jag på ett tredje sätt. Rostar jag jättefärsk kaffe, rostar jag på ett sätt. Rostar jag kaffe som har åldrats för att det har legat mitt lager ett halvår, så rostar jag på ett annat sätt. Och den kontrollen, att kunna välja det medvetet, för att jag har ett arkiv av rostprofiler som inte bara är det, är som Wikipedia av rostprofiler. Man kan lägga upp dem i ett moln och säga att det här, så här rostar jag, och så kan jag ladda ner någon annans profil på det till min maskin. Det är ju jätte kul och bra och praktiskt, för jag behöver inte lägga ner tid på att skaffa profiler till det som jag söker, för det finns redan där, för någon annans erfarenhet har skapat det.
Är det open source filer oftast, eller måste man köpa rättigheter till
rostprofiler? Nej, det är inte open, det är liksom frivillig. Jag som användare kan ladda upp mina profiler till Ikavas hemsida och säga, kolla här är mina, dela de här som ni vill. Och om jag har någon som jag köper kaffe från i Nicaragua, så kan de skicka ett sms till mig och lägga med deras rostprofil som en bilaga, så kan jag lägga in den till min maskin. Och så rostar jag likadant som dem. Så kan vi prata mer samma språk, för vi rostar till likadant och har större möjlighet att ha liknande förutsättningar för att smaka på det.
Ja, alltså det låter så nära optimalt som det bara går.
Det är jättehäftigt och väldigt enkelt sätt att jobba på för mig som köper kaffe från producenter och behöver kunna kommunicera med dem på ett så lätt sätt som möjligt. Men kanske inte alltid lika relevant för en hemmarostare om inte de har den relationen till källan som de köper orostat kaffe från. Så skulle jag börja sälja råkaffe och sälja det till hemmarostare som har Ikava, kan säga här är råkaffet, här är min Ikava-profil för det här kaffet. Och så har jag liksom gjort jobbet åt dem. Och så kan de rosta det och dricka det. Men det blir ju ett dyrare sätt att dricka kaffe på än att köpa färdigrostat kaffe.
Ja, precis. Man sparar ju processen och tid och allting när man köper färdigt kaffe. Man har mer tid till livet om man köper gott kaffe i påse än om man ska göra det själv. Så kan
Ja,
man ju säga.
så kan vi säga.
Man kan ju också köra kaffe i ugnen också. Du behöver inte ens gå till affären och köpa någonting. Jag vill bara påtala det. Du behöver inte ha en gjutjärnspanna. Kör absolut
Du
inte på teflon.
räknar med att alla har ugn.
Ja, jag
Vä vänta, 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 vänta. Teflon funkar inte.
Nej, jag skulle säga att teflon har jag lärt mig någonstans, typ hemkunskap 2002, årskurs 7 eller något sånt där, så fick jag lära mig att teflon vid en viss värme bryts ner ganska kraftigt, och det kan då bidra till olika negativa hälsoeffekter. Så jag skulle säga, akta er för teflon i första hand. Ta en gjutjärnspanna. Den tillför mycket bättre värmefördelning och håller värmen på ett annat sätt än en teflonpanna. Och den klarar av så mycket värme tills den smälter utan att ge några negativa bieffekter.
Jag
Så
fattar.
helst inte teflon. Men ugn går ju jättebra, och så har man en bakplåt. Och så är det bara att köra igång. Det är bara att skaffa råkaffe. Då är bara problemet råkaffe. Men har du en ugn, har du en bakplåt, så kör du.
Hur många grader?
Ja du, man kan börja på 220 och ha ugnen på 20 minuter innan man stoppar in bönorna. Och sen så är det bara att sitta ner och njuta av fyrverkerierna.
Men vad händer när, vad gör det när vattenångan börjar liksom poppa och kaffebönorna börjar poppa? Och det blir liksom ångigt.
Ja, då har ju oftast ugnarna har ju en liten ventil på baksidan av ugnen, så man ser att det börjar ryka lite grann.
Öppnar du luckan också liksom?
Nej,
Eller
man gör inte
inget
det.
sånt?
Man kanske kan göra det, men jag kan ju säga så här, det blir en ganska kraftig rökutveckling, så man får sörja för god ventilation om man ska göra det i ugnen. För då kommer ju all rök samtidigt när du väl öppnar luckan. Speciellt om du kanske rostar det lite mörkare. Så att om man inte vill att brandlarmet susar igång hemma, eller att för den delen ska osa röklukt i hela lägenheten, så ska man ventilera ordentligt innan man öppnar den luckan.
Just det.
Så är det. Och jag måste dra på fläkten på max.
Från början.
Ja, och ha ett fönster öppet.
Och stänga av, ta ut batteriet och brandvarnare.
Ja, precis. Och slå 112 på mobilen ifall det ska. Nej,
Det
ska
var
vara.
meningen, det var meningen. Ja,
Nej,
och
men det är väldigt okomplicerat och enkelt att göra det i ugnen. För där sköt du gör ingenting, du bara applicerar värme. Punkt slut. Sen kanske du inte får en jämn rostning, men som första försök så är det absolut någonting att satsa på.
just det.
Ja. Du behöver inte investera i något, för du har en ugn, du har en bakplåt. Så, du är klar.
Så är det, så är det klart. Ja,
Så
vad
enkelt är
enkelt
det.
det låter.
Så det är, men
Ja.
det är superenkelt. Det är väldigt enkelt. Sen blir det varierande resultat, men jag kan ju säga så här, alltså, det är som att göra sina första kanelbullar. De kommer alltid smaka bättre än egna kanelbullar kommer smaka bättre än allt annat köpekanel som du köper.
jag gjorde väldigt misslyckade bullar den veckan.
Var
de var
de?
ju jätte, jättegoda.
Ja, säg det. Säg det. Precis samma sak med kaffe. Även om du misslyckas. Ja. Även om du, jag vet inte vad, du skulle bränna dem till den milda graden att när du tar ut dem ur ugnen så glänser de som nypolerade Cadillacs. Och du bara, åh nej, oljan har liksom sipprat ur bönan. Hur kommer det här smaka? Det kommer smaka jättebra. Det kommer vara jättegott. Det kommer vara godare än allt annat färdigmalet, vakuumförpackat kaffe som du köper nere i din lokala butik. Jag lovar.
Vad härligt.
Ja, så är det bara.
Lyxigt.
Så är det. Alla är bara ett steg ifrån att börja rosta hemma. Och det är bara att de bara får tag i råkaffet.
Jag får ju, jag ska lägga upp råkaffe i webbshoppen. Jag lovar.
Ja, det låter som optimalt.
Innan det här avsnittet är färdigklippt och kommer ut.
Wow.
Så finns det råkaffe.
Perfekt. Har du gjort kaffe i ugn någon gång?
En gång för att ha erfarenheten.
Ja. Ah.
Det var 90-tal.
Det låter nästan som att du behöver göra om
låta
det.
Mig gam- det låter som jag låter, ja, men det låter som jag behöver göra om det. Då hade jag ingen erfarenhet.
Nej.
Och ville testa och så gjorde jag det.
Ja, spännande. Det hade nästan varit lite roligt att spela in och bara.
Ja, men jag ska det... hur mycket men då hur jag ska ta hem lite råkaffe och så ska jag rosta lite kaffe hemma i ugnen.
Ja, kör typ 200 gram.
Så ska jag göra en video på det och så ska jag lägga ut den på Bara Kaffes Instagram-konto som heter Bara Kaffe.
Ja, det är perfekt.
Och så ska jag se om det blir brunt.
Ja, det är alltså snälla gör det. Det hade varit jätteroligt. Jag fick precis en så här, en programidé. Där man är Per Nordby är man så här, väldigt konstiga sätt att rosta kaffe på. Så du får massa utmaningar. Go amateur. Du får massa konstiga möjlighet att rosta kaffe och så ja, med din erfarenhet då så ska man försöka göra något vettigt idag. Det hade blivit jag hade tittat spännande. Jag hade tittat på det varje dag kan jag lova dig. Varje dag.
Ja men det ska vara när jag ska ta hem något riktigt riktigt dyrt kaffe så ska jag rosta det i ugnen.
Ja, lyxigt. Nice. Bra.
Vad kul. Ja, vi paus. Vi stoppar här tror jag.
Ja.
Lyssna frågor. Jag tror att det finns. Det kan komma fler frågor. Och det kan ju komma fler frågeavsnitt. Men jag tycker att vi pausar frågeavsnitt nu. Och så gör vi ett kaffeavsnitt.
Mm, som nästa. Och då tänker jag att vi kanske kan ses rent fysiskt. Nästa gång.
Ja, nu har vi gjort några avsnitt. Frågeavsnitten har varit på med social distans.
Ja.
Först för att jag var i ett annat land och en annan kontinent.
Ja.
Och sen för att det bara var enklare. Men absolut, det är väldigt trevligt att träffas. Sitta i samma rum och prata.
Ja.
Så det ska vi göra.
Nice. Har du något sånt där tema rakt av så vad du skulle vilja prata om?
Vi har ju pratat om att vi ska prata om hur kaffet kom till Europa.
Just det. Just det. Då får jag ta och koppla in min historiker här som gärna ville vara med. Ja.
Ja. Så det är ju ett troligt ämne men kanske inte helt spiket att det måste bli det. Det kan bli något helt annat.
Mm. Det hade varit kul att riva av det plåstret faktiskt. Jag är sugen på att lära mig massa nytt.
Jag är lite intresserad av ett avsnitt om hur som också kräver en gäst tror jag. Kaffeöl. Tänker jag. För det finns ju möjligheter att använda kaffe som smaksättning i ölbryggning. Men hur tusan ska man göra det bäst?
Oj.
Det vill jag ju lära mig själv. Det vet inte jag någonting om. Men om man ska liksom ha färdigbryggt eller bryggare i ölen eller ha bönor eller malet eller vad tusan man gör liksom. Det skulle kunna vara ett så här how to gör det själv avsnitt kanske.
Mm. Känner du någon sån människa?
Jag känner lite ölbryggare jag som har gjort kaffeöl.
Mm.
Så jag ska se om jag kan hitta någon som vill Eller kanske jag kanske kan göra små kortintervjuer med några olika som har olika erfarenheter att klippa, så kan vi klippa in det och säga så här har de gjort, så här har de gjort.
Ja, absolut.
Prata om hur vettigt det verkar vara och varför det fungerar fast det inte är rimligt.
Spännande. Eller något sånt
där. Ja. Det är ju, ja. Eller så pratar vi om något helt annat.
Ja, vi får se vad vi landar i. Men vi har idéer. Och vill ni lyssna på något speciellt avsnitt om något speciellt tema som ni vill att vi tar upp, så mejla gärna till oss på barakaffepodcast@gmail.com. Det går också bra att skriva till oss på Instagram, och där heter vi barakaffepodcast.
Nej, det är bara kaffe tror jag heter.
Bara kaffe heter vi kanske till och med.
Jaha. Och på, men på Facebook så heter vi bara kaffepodcast.
Ja, just det. Så jag blandar alltid ihop
dem. Det är så olika.
Det är bara skriv och så ska vi ta hänsyn till allting.
Vi tar hänsyn till allting. Allt. Och vi tycker det är jätteroligt att prata med varandra framförallt. Och sen extra roligt att någon annan lyssnar när vi pratar.
Ja, verkligen.
Kul. Och tack. Kommer det mer sån här musik från Thomas igen. Kul.
Det gör det. Och tack för att vi är nummer 4 på matkategorin i podd. I en del av poddvärlden. Vad roligt. Det är ju fantastiskt.
Tack, det är ju lite fånigt kul. Men det är kul.
Ja, det är bra. Men vi hörs, Per.
Gör vi.
Ha det gött.
Ha det gött.
Hej.